Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkommen till avsnitt 269 utav Svenska FPL-podden. Vi spelar in idag tisdag den 16 april. Tiden går. Jag heter Fredrik Norrström och med mig har jag Stefan Knutsson. Vi ska lotsa er igenom ett avsnitt fyllt av fokus på blank double game week 34. Hur är läget, Stefan?
Ja, men det är fint förutom... Ja, om man tänker Premier League så är det väl inte lika kul för någon av oss efter helgen, men annars är det bra.
Ja, precis. Vi får sörja tillsammans det som får väl sägas blev en form av pyspunka på den där titelstriden. Vi ska återkomma till det, för agendan för det här avsnittet, det ser ut som så att vi ska kika in i våra byggen till att börja med. Hur vi gjorde ifrån oss här i 33an. Veckans punkter som ju är den första punkten, ofrånkomligen att prata, Liverpool-Arsenal. Vad hände i helgen och... hur kommer det påverka framåt? Och hur ser vi på rotationsrisken på olika positioner? Vi har fått en bekräftad double game i 37. Det blir inga större överraskningar, men vi ska såklart kika in på hur det ser ut där. Det finns ju en hel del av er som lyssnar som har chips kvar och ska planera in och dra dem. Och även om man inte har chips så kan det vara läge att med byten börja blicka mot vilka som dubblar i 37an. Och sen så har jag tagit ut ett free hit lag inför 34an och det har den enkla anledningen att jag sitter med ett aktivt free hit. Så att, ska diskutera lite kring det. Du, Stefan, ska få komma med lite inspel och så. Det finns ändå en hel del val att göra, så jag tror att det kan bli spännande att gå in på. Vi skippar därmed rekarna den här veckan och kliver direkt då vidare till kaptensdiskussionen sen, som ju också kan bli spännande med alla de här dubblarna. Och så avslutar vi med ett gäng lyssnarfrågor. Ni har varit heta på tangenterna och det gillar vi ju, så att vi ska klämma av så många vi hinner på detta avsnitt. Ja, våra byggen. Vi brukar ju alltid börja med den som är sämst ifrån sig, så att jag fortsätter. The Anfielders, mitt eget sargade bygge, 69 poäng, röda pilar, 1980 poäng. Går till en overall rank på 264k. Så det är ju inte så mycket att skriva brev om. Gjorde Darwin till Chao Pedro för att frigöra lite pengar inför... renovera bygget inför 37an och jag ska dra bench boost. Och jag är ju på aktivt free hit nu, så det är inte så mycket att säga om vad som kommer skall till helgen. Det återkommer vi till. Du, Stefan, drog 3 poäng mer. 72 poäng. Också lite svaga röda pilar. Sammanlagd poäng skörd på 1986. Så 6 poäng före mig. Och det är 30 000 placeringar i overall ranken. Du gjorde... Douglas Lewis till Eze, men vad hände med Eze? Han hamnade på bänken.
Ja, men det gjorde han. Men det var mer för att jag gillade mina andra spelare bättre. Och ja, men tanken med bytet var väl egentligen att jag ville ha lite täckning på bänken. För Lewis var ju avstängd, Richards var redan skadad och Brantwaite kändes inte så kul att spela med heller. Så det kändes lite tunt på kvisten, och i och med att det var mitt emellan Champions League och Europaspel så visste man inte om det skulle bli någon oväntad vila eller liknande. Så att då ville jag ha en bra bänkspelare. Så att tyvärr blir ju SS 10 poäng kvar där, men han sitter fint nu inför 34.
Precis. Och du hade 2 fria, gjorde 1, så du rullade 1, så du sitter med 2 fria till helgen nu.
Ja, det stämmer bra. Men det var planen hela tiden att kunna vara lite flexibel här. Och det ser ju ut som att det behövs med tanke på vad som händer i min backlinje här med Porro. Nu har ju han blank i och för sig, då, och han var inte tilltänkt med. Men Brantwaite drog ju på sig en skada. Richards är skadad sedan tidigare. Så att det är lite kris i backleden.
Mm, ja, det är kanske inte där man önskar att man skulle behöva göra byten, utan man kanske skulle vilja attackera lite mer i den främre leden. Vi återkommer till det, för jag antar att vi har ju Europaspel i veckan här, så du har väl inte spikat några byten redan nu, va?
Nej, precis. Sånt kommer ju med största sannolikhet få lämna bara för att få in lite budget i bygget. Och det blir nog minst en -4, frågan om det blir en -8. Det beror lite på hur jag känner inför deadline.
Mm. Det är just gällande sån där och Spurs tillgångar, vi kan väl bara stanna upp lite grann där. Hur du är inne på att du eventuellt säljer honom, tänker du att det kommer byta in honom igen sen när det kommer dubblar, eller kommer du att kunna liksom våga gå utan honom när han dubblar mot, när det inte är lika många andra som dubblar?
Ja, men jag har ju wildcard planerat i game 35, så att jag har alla valmöjligheter, men Son är ju absolut en tilltänkt gubbe. Så, men ja, i övrigt så är man väl kanske lite mer tveksam kring Spurs just nu.
Ja, då är det ju bara ett eventuellt uppbyggt värde som är liksom problemet för de som sitter i din båt där med att kunna dra wildcardet.
Ja, precis. Men någonstans så måste man ändå gå på. Jag har lite uppbyggt värde, men det gör ju att jag kan få in, ja, men väldigt mycket bättre backar än vad jag sitter på just nu. Så att det får nog ändå vara värt det.
Precis. Alex, han har ju festat loss i Barcelona och är fortfarande bakis, vad vi vet. Så att han är ju inte med oss idag. Vi ska ändå redovisa att han gör en ganska bra vecka. Lite mer aggressiv, drar en -4, plockar in Alvarez och Foden, tror jag att det var, mot Darwin och Saka. Fick ju träff på Alvarez där. Foden fick vi ju läcker på från ganska liksom trovärdiga källor att han skulle starta, och så blev det ingen start. Många som höjde på ögonbrynen där, för de källorna har ju stämt mer eller mindre varje gång tidigare på säsongen. Så kanske att det var Pep som rökte ut vem som är läckan nu då, om man gav den infon. Alex tog i alla fall 84, så -4 då, så 80 poäng netto. Går upp på 2056 poäng, en overall rank på 34k, så ja, det blir kämpigt för oss att ta ikapp det. Vi får nog rikta in oss på kampen mot varandra, Stefan, eller vad säger du?
Ja, så känns det ändå. Så har det känts ett tag också. Efter en alldeles för svag start så har du legat där med 50-60 pinnar upp till Alex ett bra tag nu. Och det har inte riktigt hänt så mycket. Vi har haft ganska liknande lag och så. Nej, det blir tufft att ta ikapp det.
Ja, jag har ett halvtrött bench boost i 37an. Du har ett wildcard i 35an. Det är väl det vi får liksom. Så någon form av förhoppningar till det återstår väl att se. Jag ska säga, Alex är ju också på aktivt free hit vad jag vet. I alla fall så har jag inte hört någonting annat. Om han vaknar till liv här så kanske vi lyckas skaka liv i någon Discord framåt slutet av veckan. Det får vi se lite. Det kommer vi i så fall att kommunicera i våra kanaler. Är det så är det ju Discord för alla som stöttar oss via patreon.com/svenskafpl. Och då är det ju förutom Messenger-trådar. Där går diskussionerna varva nu, kan jag meddela. Så är det ju just att kunna få ta del av Discord-snack. Och det är ju, för er som inte är patrons eller inte har varit med i det, så är det som mer eller mindre som en live-podd där man själv då kan vara med och antingen bara lyssna, skriva in frågor eller bara dyka rätt in i samtalet och vara med och ställa frågor muntligen. Det gör man lite som man vill. Det brukar kunna vara riktigt skönt tugg och vi brukar försöka hålla oss till en timme, men om Alex får feeling då har vi sett att det har sprungit över både 2 och 3 timmar. Så att vi återkommer med eventuell tid för det senare i veckan i våra kanaler. Men oavsett vad så uppmanar vi er att stötta oss via patreon.com/svenskafpl. Ska vi kliva in i veckans punkter? Och jag sa det, ofrånkomligen, det går inte att komma ifrån. Liverpool, Arsenal, vad fan var det som hände i helgen, Stefan?
Ja, nej, jag vet inte. Det var en väldigt konstig match för Arsenals del i alla fall, där vi gick ut och spelade rätt bra i första halvlek, tyckte jag. Borde väl fått in en balja och det hade blivit en annan matchbild. Nu kunde Aston Villa ligga kompakt och på kontring, och då har de giftiga spelare i Watkins längst fram och så Deby och Bailey med sin snabbhet. Så nej, det blev en torsk. Det är väl sånt som kan hända liksom. Det är senaste gången vi torskade match var mot, eller på nyårsafton, när jag var på plats på Craven Cottage. Vad ska man säga? Därifrån så har vi gjort det väldigt bra med liksom spöat er och kryssat borta mot City och vunnit resten. En förlust är ju ödesdiger i det här läget, men jag vet inte om jag kan liksom peka på något systematiskt. Jag tycker vi har varit stabila hela tiden, och nu åkte vi på en en plump mot ett taktiskt Villa som men ja men Emery som hittar en helt perfekt spelplan för dagen.
Ja, det får man ju säga att han lägger ju upp taktiken väl och lite som du är inne på har ju också ett bra lag. Villa är ju med och ja, i allra högsta grad aktuella för att ta en Champions League-plats även om det bara är 4 CL-platser som England faktiskt har i dagsläget. Jag tror de trillar ner där under till 3:an nu. Det är väldigt jämnt mellan England och Tyskland i kampen om vem som ska få ytterligare en direktplats i CL. Men kommer man 4 så är det ju lugnt. Så att Villa är ju med där uppe. Hur tänker du kring liksom inställningsmässigt här nu, fokusmässigt för ett Arsenal som i morgon då när vi spelar in onsdag kväll ska åka bort och spela liksom retur borta mot Bayern. Det är klart att det är full fokus på det. Finns det någon oro för att det kan bli lite baksmälla till helgen igen? Eller tror du snarare att laget kan tycka att det är skönt att få ett avbrott från ligan efter förlusten och bara fokusera CL och sen köra lite omstart i ligan till helgen?
Jag tror att det är rätt viktigt att vi tar oss vidare i Champions League. För att blir det liksom en dubbelsmäll här, då kan det absolut sätta sig på självförtroendet tror jag. Och då riskerar det väl att bli liksom ytterligare poängtapp. Det är inte så att, alltså kollar man ligamässigt så, nu är det Wolverhampton till helgen tror jag. Men sen är det Chelsea som har fått en veckas vila och visar bra form. Efter det så är det Tottenham som har vilat 2 veckor och förvisso inte bra form men liksom i ett derby. Så frågan är vad krafterna räcker till. Jag tror att det är viktigt att liksom få en positiv trend igen och inte ja, men känna att man är med i det helt enkelt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Håller vi oss kvar lite vid Arsenal då och kika på FPL-alternativen. Och vi kan väl nästan liksom gå igenom och börja bakifrån i försvarsled. Så har det varit en ganska solid, får man säga i alla fall, trea i backlinjen i form av mittlåset med Saliba, Gabriel och så White. Alltså Bempa White som har blivit någon form av, vi avfärdade ju honom i början av säsongen att han var 0,5 dyrare än mittbackarna och det var lite av ett skämt. Han är faktiskt den som har tagit flest poäng av backarna i spelet. Sen har ju Zinchenko dragits med lite skadeproblem, Kivior att hoppa in och vad tänker du kring liksom, om man ser i FPL här framåt nu försvarsmässigt, tycker du att det finns något liksom, standout choice eller är det lite sådär liksom, hugget som stucket i vem som kan komma iväg med poäng?
Jag hade ju hållit mig borta från vänsterbacksplatsen för där är ingen som imponerar egentligen. Vi har tydliga problem på den positionen, haft ett tag nu. Så, men utav de övriga tre så kan man väl gå på allihopa. Jag tycker att ja, men både Gabriel och Saliba har Gabriel har ju bjudit på några ja, men några grejer här. Han höll ju på att bjuda på ett mål igen mot Villa när han spelade Zinchenko i ryggen så att Watkins fick ett bra läge och det var ju lite liknande mot Bayern. Han slog bort en passning där. Saliba har inte varit, han har inte gjort bort sig på samma sätt, men han har inte varit lika självklar som han har varit resten av säsongen. Så att, ja, jag vet inte. Jag tror inte att Gabriel blir petad på något sätt och han har fortfarande ett offensivt hot i sig. Men liksom, om man ska leta någon som eventuellt liksom får en match på bänken så skulle det nog vara Gabriel i min bok.
Han har ju verkligen återtagit den här platsen. Vi kommer ihåg, minns i början av säsongen när han blev bänkad där, väldigt oväntat. Det var rykten om Saudi och det var ja, men väldigt mycket så här ryktespridning. Så han har ju ändå tagit tillbaka platsen och gjort det bra under säsongen. Men jag håller med dig, det kanske att det finns, om vi nu ska försöka se någon form av varningstecken där. Men på det stora hela så kan man väl ändå säga att där finns det ju ändå alternativ att välja på som vi tror kommer få dubbla starter här i 34, eller hur?
Ja, men Saliba Gabriel är väl absolut liksom shoutet. Sen nu är ju Tomiasso tillbaka. Jag hade gärna sett Tomiasso spela vänsterback med tanke på ja men lite efter beroende på match. Jag tycker Zinchenko kan spela när vi liksom i de matcherna när vi inte möter en blixtsnabb ytter på den positionen eller någon match där vi förväntas dominera, då tycker jag ändå Zinchenko är det bästa alternativet. Men annars så vill jag ha Tomiyasu där och då ska White spela högerback. Men om man tänker sig att Zinchenko spelar, men då är väl Whites position lite hotad också. Med tanke på att Tomiyasu kan lika gärna gå in där och avlasta lite.
Mm. White har ju spelat mycket 90 under säsongen. Det såg vi senast där, klev av i 66. Och det är ju frågan, är det bra eller dåligt att ha en back som blir sabbad i 66? Det kan ju vara kanon att du säkrar nolla och sådär. Men det kan ju också vara i slutet som det blir lite omställningar och så. Så att, svårt att veta på förhand. Kliver vi upp på mittfältet så finns det ju ett gäng intressanta FPL-alternativ. Ödegård drog på sig en liten smäll. Ja, vi vet ju inte, vi får väl lite svar kanske då imorgon onsdag. Men vi tror väl att det ska vi mycket till om han ska missa den här delen av det här skedet av säsongen. Eller hur? Det är inte lite smärta. Det kommer ju han att knapra tabletter och någon sprutas och spela sig igenom.
Ja, absolut. Och sen vet vi inte, sa Arteta det där bara för att slippa kritiken med att han bytt ut sin spelfördelare på slutet eller var det verkligen en skada? Jag tror att han spelar mot Bayern och sen får vi väl se. Är det en skada, liksom, då han kommer ändå spela mot Bayern även om han är 90% och då kan det ju såklart bli problematik längre fram till ligaspelet, men just nu känner jag ingen oro kring Ödegård och Arteta litar inte riktigt på någon annan på mittfältet heller. Vi har sett Vira som kanske är den som är liknar Ödegård mest spelsättsmässigt och han har inte fått spela några minuter alls här på slutet. Så Ödegård är ju tokgiven i laget.
Mm. Kollar vi vidare där så har vi ju, ja men det är svårt att bortse från en Bukayo Saka som... Kollar vi TSB så har han 58%. Det är ju lite jämnare där i backlinjen då. De låg på kanske 20-30-40%. Kollar vi mittfältet då är det Saka på 58%. Sen är det Ödegård på 17% och sen är det hopp ner till Havertz på 7% och Rice på 6%. Så det är klart att Saka är ju... Poängen som han gör är inte värda supermycket. Han sitter i väldigt många byggen. Men så fort man kliver liksom ytterligare förbi Saka... Och kanske blickar mot det, att dubbla upp eller om man vill ha valt att gå utan Saka och istället väljer att gå på någon annan Arsenal mittfältare så blir det liksom lite mer av differential val. Hur tänker du kring sådana som Kai Havertz, Declan Rice? Är det någonting som är, för det är ju verkligen liksom att chansa mer på det. Havertz erbjuder lite mer offensivt hot men Rice kanske mer given på två starter.
Ja, precis. Jag skulle väl tro att Havertz möjligheter till två starter är rätt god också. Med tanke på att Jesus inte imponerar för tillfället. En Kettie har varit iskall under en längre tid. Så liksom, platsen som nia finns ju absolut tillgänglig för Havertz. Och jag tycker väl inte att det var fel att sätta honom på mittfältet mot Villa heller. För att han kom i väldigt många fina löpningar. Och liksom, det var något som Villa hade problem att försvara mot. Det var väl mer att Jesus inte levererade på sin startposition riktigt som jag tyckte var anledningen till att offensiven inte såg så fantastisk ut. Havertz tyckte jag gjorde det helt okej ändå. Mm. Rice är ju gjuten på två starter skulle jag säga om man inte blir skadad.
Mm. Skulle faktiskt kunna väva in en lyssnarfråga redan här från Chris Karlsson. Den passar väldigt bra i det här segmentet. Han skriver, vilka två Arsenal mittfältare väljer ni av? Saka, Ödegård, Havertz och Trossard?
Man måste ju såklart flagga upp för att det är Champions League-match imorgon. Men Havertz hade jag nog gått på med tanke på att han är billigare än Ödegård. Sen kanske inte det spelar någon roll. Och om båda är fit och då liksom inför helgen om man drar free hit då kanske Ödegård ändå trumfar det med tanke på att han är mer säker på två starter.
Mm. Ja, det är också lite skillnad på att byta in en spelare i ett free hit-lag. Då är det liksom, då har du en vecka, sen blir du av med spelaren kontra att byta in och så har du spelaren resten av säsongen. Här om det inte är supermånga omgångar kvar så kan det ju faktiskt vara den avgörande skillnaden på vem man väljer att gå på. För att alltså, byterna är värdefulla och vi vill ju helst inte byta in spelare som vi har för avsikt att bara skeppa. Liksom. Tar vi in för många sådana, då kommer vi sitta med liksom för få byten och för många spelare vi vill bli av med. Så det är ju någonting såklart att väga in. Och som du är inne på, vad är Ödegårds status? Det hoppas vi kunna veta mer om efter CL-kvarten här på onsdagskvällen. Ja, du nämnde lite kort där med Jesus som jag har sett. Ja, inte superhet ut får vi väl säga. Och Enketia, han ligger väl frostskadad längst in i frysboxen. Arsenal offensiv. Är det någonting ändå som skulle kunna vara aktuellt i något läge med free hit, med byten? Eller känns det bara stay away?
Nej, men i free hit så går det ju. Och, ja, du tänker på forwardsplatsen.
Ja, precis.
Ja, nej, då tycker jag att man kan hålla sig borta. Ja. Så, men i free hit så kan man absolut dubbla upp mittfältarna. Skulle jag byta in 3 Arsenal-spelare som jag behöver ha kvar i, som inte är free hit, då hade jag nog valt att byta försvarare istället. Eller ta in dubbla upp försvaret. För att det tror jag att man kan ha mer nytta av på slutet av säsongen. Om det visar sig att Arsenal håller sig kvar i titelstriden.
Ja, ska vi gå vidare från Arsenal in till ett, ja, men kanske ännu mer liksom patetiskt Liverpool i form av insats. Arsenal gör ju ingen bra insats, framförallt inte andra halvlek, men Liverpools första halvlek som skulle vara någon form av reaktion från, ja, men debaclet mot Atalanta i Europa League. Det blev ju fan ännu sämre mot ett Crystal Palace som förvisso gjorde det bra, men ja, det är ju inte liksom, det är inte Barcelona 2011 vi mötte direkt. Jag vet inte hur jag ska formulera mig kring hur jävla dåliga de var utan att börja använda svordomar. Men du som kan se lite mer nyktert på Liverpools insats, Liverpools situation. Vad var din känsla? Liksom? Jag pratade om pyspunka i titelstriden. Här kändes det mer som att däcket small på E4.
Ja, nej. Alltså, vi pratade lite där. Du ville inte svara. Jag misstänkte att du var ganska, nej, att du var ganska arg. Så. Ja. Nej, men... Som liksom första halvlek, du är inne på någonting där, att det släpptes till ytor och Esse kunde styra och ställa. Robertson räddade väl någon på mållinjen där. Olise, hade han varit lite i matchform så tror jag att det hade blivit något mer i baken redan i första halvlek. Sen är det bara, när Palace bara har ett mål att gå på, så är det klart att ni ligger på och trycker på. Och borde ha gjort mål. Men det var en sån dag när ni inte fick in bollen. Och ja, men spelade väl upp er allt eftersom i alla fall. Samtidigt som Palace tröttnade. För att de fick ju springa väldigt mycket för att stänga ytor och så i matchen.
Lite för många sådana matcher för Liverpool ändå den här säsongen. Men, ja, men bollen vill inte in i mål. Har man 1-2 sådana matcher på en säsong, men då kan man skylla på det. Att det var en sån dag. Men börjar de matcherna bli 4, 5, 6, 7 stycken, då kanske det inte är en sån dag. Det kanske bara är inte tillräckligt bra kvalitet i slutskedet, i avslutsfasen. För att det var många avslut som borde ha gått in. Liksom. Sen, visst, det kan vara någon superräddning av en målvakt här. Och någonting som kändes som en tillfällig miss där. Men jag vet inte. Jag är ju också väldigt färgad i det här, ska jag ju säga. Oerhört liksom, emotionellt investerad. Och ja, du nämnde det att jag svarade inte i våran messenger-tråd. Det andades 10 gånger in på sig istället. Liksom. Det var förfärligt faktiskt att se som Liverpool-fan. Och inte bara liksom själva torsken, för det är kanske mer som Arsenal-fan kan jag tänka mig. Att det var surt att se en torsk för Liverpool-fansen. Kan jag liksom, om jag ska göra mig till någon form av talesperson, så var det mer, vad är det här för jävla kollaps? Det är liksom, även om vi hade gjort liksom 2 mål på slutet, så hade det varit med liksom andan i halsen. Det här spelet kommer ju inte att ge, vad är det, 6 matcher kvar, 6 raka segrar, finns det inte chans. Så att, som sagt, ingen pyspunka, utan här hade vi slängt på sommarhjulen och inte dragit åt liksom muttrarna ordentligt. Väldigt dålig känsla. Nu blir det ju intressant rent FPL-mässigt ändå, eftersom Liverpool ändå kliver in i en double game week. Och det är fortfarande liksom bra spelare. Man har 2 borta matcher. Man ska möta Fulham borta på söndag kvällen, får vi väl säga att det är. Och sen så har man Everton borta i derbyt på onsdag kvällen. Men det är en dubbel. Det är Liverpool. Vi måste väl någonstans ändå gå igenom. Vi kan väl göra på samma sätt som vi gjorde med Arsenal där. Börja bakifrån. Och där kanske vi ska börja ända bak i målvaktsledet. Alisson Becker tillbaka. många som har suttit på Keller här, och nu är väl Alisson tillbaka för att stå. Han kommer att stå resten så länge han inte slår upp en skada. Så att, sitter man med Keller här, så antingen så får han väl sitta på bänken, men då har man ju också bara två Liverpool-tillgångar och kunna spela, och i en double game week, ja, det kan vara dyrköpt. Ja, Alisson Becker känns ju ändå given, eller hur?
Ja, absolut. Sen tycker jag väl att man bör kanske ha tre utespelare från Liverpool ändå. Mm. Trots att det inte har sett klockrent ut, så tycker jag att det finns tre alternativ ändå att plocka in.
Om du hade suttit med ett fritt och lite pengar på banken, så hade du kunnat göra Keller till Alisson Becker i ett rakt byte utan minuspoäng. Hade du hellre då tagit minus fyra och switchat honom till någon annan och fått in en försvarare eller en mittfältare?
Ja, men det tror jag att jag hade gjort faktiskt.
Ja, och kliver vi upp då i försvaret till att börja med, så är det ju väldigt rörigt. Om vi sa att vi hade kanske en hyfsat solid trio i Arsenal, så känns det väl som att Virgil van Dijk är typ den enda som är mer eller mindre safe på två starter. För sen är det fan high risk, high reward om man ska börja prata, ja, men alternativ både i dubbel 34 här och ja, men framöver på säsongen. Tror det kommer roteras friskt. Börjar vi från höger, så gick ju liksom, ja, men vi såg att Trent var tillbaka, och det var ju passande liksom. De avlöste varandra sjukstugan, för Bradley gick ju sönder. Är Trent redo att nöta liksom 90-90-90 och ner till Italien och spela liksom Atalanta? Jag tror ju det finns risk för bänkning, och Gomes finns ju där som ett alternativ för både Trent och Robertson. Och sen finns en Kostas Tsimikas som har varit så fruktansvärt dålig under säsongen, men ändå som någon form av alternativ på vänsterbacken. Kommer få Trent dubbla starter i 34an? Nej, jag tror fan inte det alltså. Skulle inte förvåna mig ifall man väljer att säkra upp lite mer på högerbacken med Joe Gomez i derbyt bortom mot Everton till exempel. Kollar vi bredvid van Dijk i mittförsvaret, så ja, Konaté har ju inte varit bra på slutet. Kwanzaa gjorde det där misstaget, det är ung och det är kanske ingen FPL-tillgång, så känns svalt bredvid van Dijk. Och vänsterbacken där, jag var inne på Robertson, men har ju rotationshot från både Gomes och Tsimikas. Är ju ändå tillbaka, skulle säga. Skulle hålla liksom ändå kanske Robertsons chanser på dubbla starter större, hålla dem högre än Trent. Och dels också för att Robertson har varit tillbaka lite längre från sin skada. Ser lite mer fit for fight ut. Om jag skulle välja att gå på någon av Trent och Robertson i ett free hit, så hade jag faktiskt valt Andy Robertson. Men tycker också att det är en jättechansning. Så att summa summarum för egen del, så ser jag van Dijk på två starter. Och sen är det bara en hög med frågetecken. Delar du den uppfattningen om Liverpool-försvaret, eller har du någon annan take på det?
Ja, nej, jag tycker man går på van Dijk i väldigt, väldigt få fall. Om man jagar någon speciell människa inom miniliga, så kanske man kan chansa in en Trent. Men jag är väldigt mycket inne på samma sak som dig, att han får nog inte dubbla starter. Jag tror att han vet, vi vet inte hur mycket han var planerad att spela här senast, i och med att han blev inbytt på grund av att Bradley skadade sig. Och det är väldigt oklart vad hans fysiska status är.
Ja, och han satt väl på bänken, var det nu, måste jag tänka efter när det här var. Men det var väl första matchen mot Atalanta, det riktiga liksom debaclet som var, och då fick väl Klopp någon fråga efteråt och men mer eller mindre svara att nej, men han satt på bänken för att vi hade plats där. Vi fick ha så många med. Så att ja, inne på definitivt samma linje som du, att vad är hans fysiska form egentligen, och var det verkligen tänkt att han skulle spela så pass mycket? Men det är klart att det lockar. Nu är det två borta matcher som är lite så här småtuffa, ganska tuffa arenor att åka till. Hade det varit två fina hemmamatcher, då tror jag kanske att chansen hade varit större för honom att få dubbla starter. Kliver vi upp mittfältet i Liverpool? Ja, det är inte så att frågetecknena blir färre, för att mittfältet i Liverpool, det är väl egentligen frontlinan mer eller mindre. Det är väl McAllister som kommer förmodligen att få dubbla starter. på liksom mitt trean i verkligheten, men kanske inte något superalternativ rent FPL-mässigt. Utan det är ju de som spelar i front trean i verkligheten, men som står listade som mittfältare. Och då tänker jag på, ja men Salah är såklart given. Honom behöver vi knappt snacka om, det säger ju sig självt. Men bredvid honom, ja, du har Luis Diaz, du har en Darwin Núñez, Diogo Jota är tillbaka och Cody Gakpo smyger lite där i skuggorna och kanske inte är det främsta FPL-alternativet, men stjäl ju speltid. Han är ju liksom en jävla ficktjuv där fickorna är full av tid från de andra. Och det känns lite som att jag tycker att jag brukar ha hyfsat koll på Liverpool, men min gissning är så god som din kring vad det gäller Diaz, Darwin Núñez och Jota. Ska jag liksom gissa någonting så är det väl att Jota har varit minst delaktig i det här liksom dyngspelet som har varit på slutet. Han kommer ju få minst en start. Det sätter jag 1000 spänn på. Det bara hör av er om ni vill betta emot. Så han har ju minst en start, förmodligen ett inhopp i 34an. Jag tycker att det är lurigt framåt i Liverpool. Vad känner du? Nu vägde jag in Darwin Núñez där i anfallet, men de är ju liksom en jävla heffa klump av spelare.
Ja, nej, jag tycker väl, alltså, jag, som liksom av det jag har sett, så tycker jag väl ändå att det är Luis Diaz som kommer iväg med godkänt här på slutet. Jag tycker att Salah och Darwin, bör man ha högre förväntningar än vad de har levererat. Mm. Salah tycker jag inte har liksom sett speciellt vass ut här på slutet. Gjorde väl förvisso mål mot United, men i övrigt så har det varit svagt. Och Darwin Núñez har ju varit iskall. Det blir tufft att hitta två givna starter. Det får man väl förhoppningsvis med Salah då. Och han sitter väl i de flesta byggarna redan. Men den här gubben bredvid, ja, men det kanske, alltså som gubben i lådan Jota, det är, om man är på ett free hit, behöver inte vara fel. Tycker jag inte.
Nej, för det känns lite som att det kanske står där mellan Jota och Diaz bredvid. Jag tycker Darwin Núñez känns jättesvag. Bara för det så kommer han väl smälla in ett jävla hattrick. Men som sagt, får han dubbla starter? Nej, det tror jag absolut inte. Utan jag tror att Jota garanterat kommer få en start. Men Jota har också varit skadad ganska så länge. Så han kommer ju inte att spela några 90. Det kan vi ju liksom utsluta. Så det kommer ju inte att vara maxad speltid på Jota heller. Det ska man ju verkligen ha med sig om man väljer att gå dit. 2,3% i TSB dock. Ja, du är inne på det. Behöver man chansa lite eller vill chansa lite, så det är klart att han finns där som ett alternativ. Men samtidigt, Luis Diaz sitter i 15,6% av byggena. Och det är nog inte bara superaktiva lag. Så att han är väl nästan lite av åtminstone en semi-differential skulle jag säga ändå. Som sagt, Darwin Núñez och Gakpo står ju också som anfallare, vilket gör att han blir än mer inaktuell och får väl ändå ses som någon form av femte hjulet i den där liksom offensiva, vad var det jag sa, heffa klumpen av spelare som slåss om platserna. Så jag tycker också att Liverpools dubbel är ganska tuff, om man ändå säger. Alltså, lätt att ställa sig blind på fixture rating och så här, men man ska åka till Craven Cottage. Du var inne på det, du var där på, och så har du nyårsafton, såg Arsenal torska. Och sen så ska man möta Everton i derbyt, ett Everton som slåss med näbbar och klor. Om det inte är så, inte så mycket av mot Chelsea, slåss ju ändå för att hänga kvar i Premier League. Så att, och det är derby mot Liverpool, de skulle ju älska att förstöra Liverpools titelchanser ytterligare. Så jag tycker att det är en väldigt tuff dubbel. Tuffare än vad den ser ut. Summerar du Liverpools dubbel på något annat sätt?
Ja, alltså, ja, Fulham kan absolut göra en bra match på hemmaplan. Men Everton, jag vet inte hur. Det känns som att det har gått lite i stå för dem. Och nu är det ju såklart liksom de torskar med 6-0 mot Chelsea. Det är inte okej. Får se här om Brantwaite är skadad. I vilket fall som helst så imponerade han inte speciellt mycket i matchen i sig heller. Men de känns påverkade, de känns pressade, Everton. Och då vet jag inte om det spelar så stor roll att det är derby och att de vill förstöra för Liverpool. Jag vet inte om de har förmågan att förstöra för Liverpool.
Återstår att se. Ändå intressanta lägen får vi väl säga, om vi ska försöka hålla någon form av objektivitet eller, liksom, eller nykter syn på egentligen både lägena kring Arsenal och Liverpool. Det är väldigt liknande lägen utifrån att man hade ganska allt i egna händer, båda två, vid givna tillfällen mer eller mindre. Sumpade det rejält och så kliver man in nu liksom i en första Europamatch i veckan där Liverpool kanske redan är halvt mer eller mindre ute. Arsenal har ett ganska tufft läge och så ska man in i en dubbel efter det. Det är väldigt mycket likheter med de här två liksom, lägena för de här två klubbarna.
Ja, verkligen. Det är det. Sen tror jag liksom, om det är något lag som säckar ihop så är det nog Arsenal om man åker ur mot Bayern. Då känns det som att det blir bara skit resten. Ni tror jag ändå kommer, jag tror att ni är typ halvt inställda på att ni har åkt ut. Ja. Och de kommer ändå känna att liksom, ja, men nu måste vi ta oss i kragen, vinna de här matcherna. Gör vad vi kan för att liksom Klopp ska få stå där i slutet av säsongen med bucklan, även om det är stor fördel City just nu.
Mm. Ja, återstår att se. Eller som sagt, intressant är med Europalägena att liksom ha chansen, men också att risken till att bli rejält besviken och få ett bakslag också existerar, kontra att ja, mer eller mindre känna att det är kört. Återstår att se hur det slutar, och det får vi väl ta i beaktning också att inte bara den mentala biten utan ja, men eventuella skador som kan slås upp så här i slutet av säsongen. Håll koll på vad som händer i Europa. Vi ska gå vidare till att vi har fått en bekräftad double game week 37. Och ska vi säga att det var på tiden eller?
Ja, de har ju varit oerhört sega med det mesta här i år. Men det här var väl mer eller mindre ja, men bekräftat redan innan det blev officiellt. Vi visste exakt när det skulle komma. Det fanns bara en möjlighet att lägga in dem. Så att nu är det bekräftat det vi alla trodde från början.
Ja, men precis. Vi kan gå igenom lite kort hur det ser ut. Det är 6 stycken lag som dubblar. Det är Brighton som ska möta Newcastle borta, Chelsea hemma. Det är Chelsea som ska möta Forest borta, Brighton borta. City som ska möta Fulham borta, Spurs borta. Ett Man United som har två hemmamatcher, först mot Arsenal, sen mot Newcastle. Ett Newcastle som har Brighton hemma, Man United borta, och ett Spurs då som har två hemmamatcher, Burnley hemma och City hemma. Spontant så är det väl ingen utav dubblarna som är så här supersmaskig. Jag tänker för dem som sitter och håller ett triple captain eller något sånt. Det är inte så att det finns det här smashläget som vi har sett tidigare under säsongen med Solankis megadubbel eller ja, en liksom upplagd dubbel där vi liksom ser givna dubbla starter på Haaland, Salah. Vi vet ju inte hur ligan kan ju vara avgjord i Game Week 37 och att det då vila spelare, testas lite junisar. Finns ju mycket sådana risker, men om vi ändå ska liksom kolla på de dubblarna som någonstans vi har framför oss. Är det någon du tycker sticker ut som du känner att ja, men med de byten som finns här fram till 37an så har jag ett lite extra öga på just det här laget utifrån deras dubbel?
Ja, men jag tror att vi har pratat om det redan innan. Jag kollar ju både på Son och Palmer med tanke på att de även har dubbel i 35an. Mm. De spelarna känns givna. Sen tycker jag Alexander Isak och även Anthony Gordon i Newcastle känns riktigt intressanta. Skrämmer inte försvaret varken i Brighton eller United där. City är väl lite mer beroende på hur ligastriden utvecklar sig och vad Liverpool Arsenal gör. Jag tror inte att ligan är avgjord i Game Week 30 eller när City har 3 matcher kvar, så att jag tror att de kommer behöva gå för det. Och då är ju såklart City högintressanta att sitta med. För det kommer inte börja vila spelare innan ligan är matematiskt avgjord. Så de gillar jag. Sen får vi se med Uniteds dubbel där. Skulle det vara så att Arsenal inte klarar av att pusha för ligan, då kan den dubbeln vara rätt trevlig för Uniteds del också, med ett omotiverat Arsenal och sen hemmamatch mot Newcastle på det.
Mm. Ja, precis. Det är ju verkligen så att de dubblarna som är vad de är just nu, det kan ju komma att förändras utifrån då de lagen man ska möta, vad de har att spela för och inte, och i vilket skick de är. både fysiskt vad det är för skadeläge, men ta som Newcastles backlinje som är väldigt sargad till exempel. Intressant att se. Enklast för er som har chips kvar eller som bara vill se lite byten och så, det är såklart att gå in på fbl.team och klicka sig fram och se hur landar jag med det bygget jag har just nu, hur många dubblar får jag. Och du lobbade ju lite där också för att det faktiskt är två lag i Chelsea och Spurs som även dubblar i 35-man, och det är klart att man har med sig det. På tre gameweeks så får du fem matcher istället för, som för vissa andra lag, tre då. Även om det är, får vi väl säga, hyfsat tuffa dubblar i 35-man. Chelsea där, Villa borta, Spurs hemma, och Spurs har väl Arsenal hemma, Chelsea borta. Så det är liksom samma sak där, det är inga, liksom, det är inga mums dubblar direkt, utan det är tuffa matcher, men ändå. En dubbel, det är liksom, även det är två blanks eller fyra poäng, någon liten sneaky assist. Det går ganska snabbt att komma upp på de här double digits som vi ofta pratar om.
Ja, och sen med Palmer och Son är ju båda straffskyttar. Ja. Palmer är ju dessutom i sitt livsform här, det kan man ju inte säga om Son. Men de två känns givna. Det ska till en skada för egen del för att jag inte ska ha de två spelarna i laget.
Son där, Arsenal ska... Det är ändå en match som skulle kunna passa honom och få ligga lite på rulle och lura och omställningar och samma sak med kanske Chelsea som är lite övermodigt. Man kan ju se sån komma loss med en del poäng trots att det är på förhand är väldigt tuffa matcher i 35-an till exempel.
Absolut.
Ja, det var Double Game Week 37. Vi kommer väl prata mer om den ju mer det närmar sig. Och som sagt, förutsättningarna kan ju förändras även om matcherna nu är spikade. Vi ska gå vidare och säga ett stort tack till våra partners Olka Sportresor som vi gör poddresa med. Vi sticker här om två veckor lite drygt. Taggad för att åka till London?
Ja, det är ju såklart, och jag hoppas ju väldigt mycket att Arsenal skärper till sig nu så att de har något att spela för mot Bournemouth där. Det hade ju varit väldigt tråkigt om de har sabbat sitt läge helt och hållet när man har fått biljetter till den matchen. Och sen så för egen del så blir det ju även att kolla Chelsea mot West Ham där, och jag tror att vi alla kommer se den till slut. Men ni ska, som det ser ut just nu i alla fall, på Crystal Palace United.
Ja, men precis, ni som har bokat resan och är med i Messenger-tråden där, ni har ju fått all info som även vi har fått, men det var ju så oturligt nog att man valde att lägga Palace United på måndagskvällen, vilket ju gjorde att våra planer vad det gäller att flyga hem på måndagen sket sig ganska rejält, så vi har bokat om så vi flyger hem på tisdagen. Jag fick förhandla hem länge här hemma, min yngsta sons födelsedag där på tisdagen. Men ja, snäll fru, det får man vara tacksam för, och eller förstående fru kanske man ska säga. Så vi räknar med att kunna kika, precis som du, Chelsea West Ham, och även då se Palace United på måndagskvällen. Så det blir ett härligt gäng som drar över, och ja, som sagt, de två tidigare poddresorna vi har gjort till London har ju varit magiska, så att vi förväntar oss inget annat än det. Det ska bli väldigt kul att se er lyssnare som hänger på, och ni som inte har bokat, ja, ni har verkligen liksom missat någonting kan jag säga redan på förhand, så att ni får stilla och hänga med nästa år istället. Vi säger också tack till Nakata.se, Netshirt.se som säljer vår merch, Superclub som ser till att fixa månadspriserna, Unisportstore.se, Glenn Sportsbar och så reducering.se. Där vi kikar på en ny rad till helgen. Det var du som la raden helgen som var, Stefan. Återigen. Är och hugger lite. Det känns som att vi är där och nafsar, eller?
Ja, nej, men det blev väl 10 till slut. För att, vilka var det? Det var
Bournemouth,
ja, som ja, borde ha vunnit, kan man ju tycka, mot United. Men det blev kryss där och 10 rätt till slut. Men sen var det väl någon... ja, men så här, lite små missar. Det var väl någon tydlig miss så, men hugg på 12 hade jag absolut.
Kikar vi på kupongen till helgen där så är det lite blandat. Jag tänkte säga Premier League, men sen såg jag att ja, det där känns inte som Premier League. Men det är ju en FA Cup-match i form av Manchester City-Chelsea. Lite småspännande första semin där. Så vi Coventry United i den andra. Den är med, så är det lite Premier League, lite Championship, och så avslutar de faktiskt, klämt in lite allsvenskan i match nummer 13. Det är ditt kära Västerås som ska åka till Malmö, och Grönvitt har ju trillat boll ganska bra, men det är tungt att åka till Malmö, eller hur?
Ja, när man inte kan ge mål med det spel överhuvudtaget man har haft i de tre första matcherna så tror jag att det blir väldigt svårt att åka bort och slå Malmö.
Och Malmö, de kan däremot göra mål med Nanasi och Wotheim och Thelin och allt vad de heter. Ja, jag ska kika på en rad till helgen. Kommer ut ett andelsspel på torsdag är det väl tänkt. Får se vad vi hittar på med. Men vi har ju slutet garderat ganska mycket vad det gäller favoriter. Kanske att vi fortsätter på det spåret till helgen. Jag tänker att det kan finnas en del spelvärde i att gardera upp några av förhandsfavoriterna i alla fall. Håll utkik i våra kanaler så kommer det länkar för att hänga på andelsspelen. Och vill ni gå in på reducering.se och kika lite själva, prova er fram med färgreduceringsverktyget så ja, in, testa sig fram. Oerhört roligt är det. Vi ska gå vidare, sista punkten. Det är free hit 34. Jag sitter med ett aktivt free hit-lag. Har tagit ut ett. Jag tycker att det är lurigt utifrån att det finns en del, vad ska man kalla det för, givna val. Men också en del, men, större chansningar man skulle kunna göra. För mig har det valt, jag har landat i att försöka balansera antalet chansningar och chansningarna så som jag har liksom valt att gå på och kommer att gå igenom laget här lagdel för lagdel. I och med ett free hit så tänker jag inte ett wildcard så tänker jag att jag kör startelvan så kan ni få bänken efteråt. Och det här är ett bygge som kostar 99 miljoner, 99,1. Så alla har ju råd med det. Pengar kommer inte vara ett problem. I alla fall inte för mig när jag spelar free hit. Så jag tänker Stefan att jag kör en lagdel i taget. Och i och med att vi bara kör startelvan så bakar jag ihop målvakter försvar så får du komma med lite inputs på det här free hit-bygget.
Yes.
Och då ska jag säga att jag har valt att spela en 3-5-2 som det är just nu. Och i mål så har jag valt att ställa Henderson i Palace faktiskt. Finns ju en hel del spännande målvaktsalternativ. Du kan välja både Pickford, även om det kanske inte känns lika aktuellt efter 6-0 i prutten efter Chelsea-matchen. Josisa är ju också ett alternativ med två hemmamatcher. Men jag har landat i Henderson. Jag tycker att det är två okej matcher. De är båda på hemmaplan. Vi såg ett Crystal Palace som är väldigt starkt. Även om det inte var något vidare värst än Liverpool man slog. Så gjorde, man åkte liksom ändå till Anfield och vann. Och West Ham hemma är en bra match tycker jag. Newcastle hemma, det blir kanske ingen kanonmatch. Men kan jag se att man lite räddningspoäng från Henderson? Absolut. Så jag landar i Henderson i mål. Trebackslinjen då, den består av Virgil van Dijk. Vi var inne på Liverpool-spelarna tidigare. Här kommer jag förmodligen att fega lite och gå på van Dijk för att jag tycker att det är för osäkert med vilka av ytterbackarna som får starterna. Och jag vill verkligen ha dubbla starter på mina backar. Sen har jag valt i Arsenal, Bempa White. Och det är väl mest för att liksom kunna sticka ut lite, få en möjlighet. Det är många som sitter på antingen Gabriel eller Saliba, inte alls lika många som sitter på White. Och tror ändå att han kommer att få dubbla starter. Känns lite säkrare på en Saliba kanske, så tycker jag det finns lite uppsida med White som ju av naturliga skäl befinner sig ofta lite längre fram i banan och sådär. Så att White för en vecka, det kan jag tänka mig att köpa in mig på. Och sen så lite smällkaramell i Nelson Semedo i Wolves. Aitnouri dras ju med lite skadebekymmer och även om han är tillbaka till Arsenal-matchen så får han dubbla starter när han har dragits med skador. Kanske, kanske inte. Tycker att Semedo har sett lite spännande ut. Kanske inte har rasat in liksom poäng. Men vi vet ju vad han besitter. Det är ju en väldigt offensivt lagd ytterback. Ja, men han har ändå smugit med där och får han dubbla starter? Ja, det är ju klart, jag är liksom ingen spåman och kan säga det, men han har ju spelat mer eller mindre varje match under hela säsongen och väldigt mycket 90 minuter där, så att jag räknar, tror, hoppas någonstans på att det blir två starter och lite poäng för en Nelson Semedo som smyger med. Så Henderson i mål och trebackslinje med van Dijk, Bempa White och Nelson Semedo. Ja, vad ska jag säga? Take a shot.
Nej, här gillar jag nog inte riktigt. Jag gillar van Dijk. White, jag hade varit lite orolig. Så jag hade nog gått på Saliba istället. Sen är det liksom, det är ju samma prisklass och lite efter hur man känner själv. Sen hade jag nog ändå gått på Pickford i kassen och tagit in antingen Munoz eller Andersen från Palace i backlinjen istället för Semedo. Jag ser inte riktigt Wolverhamptons försvar möjligheter. Jag tycker inte att man har sett något tecken alls. Det skulle vara liksom den här offensiva returnen eller den här turliga nollan som trillar in. Men då tror jag att det finns större chanser för nolla i Crystal Palace, och Pickford känns ändå som en gubbe som kan stå på huvudet en match, och det är väl alltid mycket svårare att förutspå målvaktspoäng än övriga backar, tycker jag. Med tanke på räddningspotentialen. Så jag hade gjort lite, det är inga stora förändringar. Backarna är ju kanske inte det roligaste att prata om, men jag hade snurrat till det där lite i alla fall.
Det kan ju ändå bli en ganska stor swing om man får lite träff kontra om man bara får blanks eller bara en start eller sådär. Så det här är det lite, det är ju liksom inte, ja visst att det är bra spelare i Liverpool Arsenal, men de andra lagen så är det ju kanske inte översta hyllan vi plockar ifrån oavsett vilket av lagen vi går till. Så att det blir ju lite av liksom halvchansningar. Det är svårt att veta på förhand vilka som är bäst. Att, lite som du var inne på. Man får väl gå lite på det man har känsla för.
Yes.
Kliver vi upp på femman av mittfältet då, så hur mycket har jag chansat här? Nej, inte jättemycket. Det här kommer väl vara ganska template för många som drar. För hit gissar jag. Jag har dubblat i Liverpool med Salah och Luis Diaz. Jag har dubblat i Arsenal med Saka och Ödegård. Och jag har Eze i Crystal Palace. Och ja, men vi var inne och pratade Liverpool förut. Salah är såklart helt given. Jag delar din uppfattning som du var inne på med Luis Diaz. Han är den som kanske har sett hetast ut. Och verkligen kommit till mycket farliga avslut gjort. Och med något mål här och där. Och ska man liksom någonstans lita till att Klopp också har sett vem som har lite form, då är det ju Luis Diaz. Hans nackdel är väl att han är ganska låst till att spela ute på vänsterkanten om man jämför med Jota eller Nunez eller sådär, som är kanske lite mer kompatibla till att byta position. Men å andra sidan, jag tror att Diaz kommer att få mycket speltid. Worst case kanske är en start, ett inhopp, men två starter, ja, det skulle mycket väl kunna bli det för Diaz. Ja. Vad är känslan där kring Salah Diaz?
Nej, men jag tycker att han har någonting som ni inte har i laget annars. Han är den enda som kan gå förbi sin man. Mer eller mindre. Salah gör jag väldigt, väldigt sällan det numera. Och även de andra, det känns mer som att de andra styrkor, liksom Jota bra på att hitta ytor och Darwin har sin fysik. Men Diaz, han kan ju dribbla förbi sin gubbe. Och det gör inte de andra spelarna ni har på samma sätt.
Som sagt, brasklappen blir såklart att det ska spelas i Europa-veckan. Vi ser hur det ser ut där, vilka som spelar och så. Om jag skulle välja bort Diaz, då är det för Jota. Om han, låt säga att han spelar nere i Italien i veckan i Europa och gör svinbra och liksom slänger in i på bollar och sådär. Så det Jota har som inte Diaz har, det är ju den här målnäsan och dyka upp som gubben i lådan i boxen där inne och bara liksom tåfjötta in den från 3 meter. Det är ju väldigt mycket Diogo Jota, kanske inte så mycket Luis Diaz. Så att för min del så är det Jota som ligger närmast av Liverpool-tillgångarna jag inte har att komma in. Men ja, i dagsläget så är det Luis Diaz som får ackompanjera Salah. Från Arsenal-sidan och Saka Ödegård. Ja, vi var inne på och pratade. Det fanns en Kai Havertz och Rice och Trossard. Och, ja, ser Ödegård ändå liksom fit for fight ut och han inte åker på någon ytterligare smäll här mot Bayern i veckan, så jag ska försöka inte övertänka det, tänker jag. Jag har full förståelse för att man drar ett free hit och känner att ja, men nu vill jag chansa med Kai Havertz. Så det kan mycket väl bli så att det slår in. Men jag tycker att jag chansar lite grann på andra positioner. Så semichansningar. När det kommer till Saka Ödegård så känns det rätt, gött att sitta liksom uppdubbla där. Vad är spontana känslan? Hur tror du att du hade suttit investerad i Arsenal mittfältet om du hade suttit på free hit?
Nej, men det här är ju väldigt templet, det här mittfältet. Jag kan liksom inte skjuta ner ett enda val egentligen. Kan väl konstatera som du att vi Jota och Havertz finns som alternativ. Sen utav de spelarna som du inte har med i bygget, så jag har ju en känsla av att Olise kommer komma iväg med en del poäng mot West Ham. Sen är det ju väldigt osäkert om han får dubbla starter med tanke på att han har bara startat en match sen han är tillbaka från skadan. Men om vi liksom kollar på det West Ham har visat upp här nu, släppte väl till väldigt mycket chanser. Ja, men dels så åkte man på torsk mot Leverkusen, kom tillbaka, skulle spela ligan, släppte till oerhört mycket chanser hemma mot Fulham, förlora 2-0 den matchen. Nu är Leverkusen igen och sen så ska man möta Palace, och där tror jag att det blir ny torsk för West Ham. Och Palace känns ganska intressant och liksom dubbla upp offensivt, och det har ju du gjort, vet jag, i det här laget med en annan spelare. Men jag vill bara flika in att jag har ganska god känsla kring Olise, även fast han kanske bara får inhoppet i andra matchen, så känns första matchen som väldigt intressant.
Ja, och det håller jag verkligen med dig. Och för den som verkligen vill chansa, vi pratar om att ja, men Havertz och Jota är lite av kanske ännu större jokrar i Liverpool Arsenal, så är väl Olise det också. Det skulle ju kunna bli ett riktigt, ja, men så här, vad ska man kalla det för, differential mittfält, om man hade, ja, men säg att man börjar med Salah Saka, men sen kliver man på med Jota, Havertz, Olise. Det är ju verkligen att sticka ut. Och det behöver absolut inte vara fel. Ett mittfält som mycket väl kan ta mer poäng än det jag presenterar. Det är lite mer safe val att gå på SE ändå. Han har lite fasta, större chans till mer speltid. Men alltså, höjden i Olise, den är ju svår att snacka bort. Så att, och det är svårt också att pressa in dubbelt på mittfältet från Crystal Palace. För att jag vill gärna ha dubbelt Liverpool, dubbelt Arsenal. Och nu när David Nunez ser så jävla rackig ut, så hade det varit enkelt att kunna liksom lösa upp en plats genom att och ha honom i anfallet istället. Liksom. Men det vill jag inte ha. Och då blir det tjockt på mittfältet.
Ja, nej. Det har jag full förståelse för. Men det finns väl även några som kanske tänker att de trycker in två Arsenal-backar istället i laget. Och då får man en mittfältplats ledigt till exempel.
Mm, ja, absolut. Det går för den som vill. Tvåmannaanfallet då, det är ett, ja, men där är det ändå lite mer chansningar skulle jag säga. Jag tror att kanske ett template-anfall i free hit kanske kommer vara Solanke och Darwin Nunez till exempel. Jag har inte med någon av dem i den här startelvan, utan jag valde att gå på Cunha i Wolverhampton. Som är tillbaka från skada, gjort lite mål, känns på hugget. Arsenal hemma, såklart att det är liksom inga förhoppningar på något hattrick där inte, men Bournemouth hemma tycker jag är en fin match och skulle kunna smyga till sig lite poäng. Och sen så har jag valt, precis som du var inne på, att dubbla upp där och med en Mateta i Crystal Palace. Som jag har sett riktigt stark ut och verkligen gjort den där striker-positionen till sin. Stor som en jävla laggårdsdörre är han ju också. Det är ju alla strikers i Crystal Palace. Det har de varit sedan Bentekes tid, tänkte jag säga. Mateta, West Ham hemma, Newcastle hemma. Kan absolut se double digits där. Och för mig går Cunha och Mateta, eller Mateta vad nu ska säga, före Solanke faktiskt, båda två. Tycker Solankes match är lite överskattade. Villa borta, sjukt svår match. Wolves borta, tycker att den känns knepig för ett Bournemouth som tycker att vi ständigt överskattar under den här säsongen, speciellt bortaplan. Så jävla bra är de faktiskt inte. Det är väl famous last words, kommer han loss med fyra baljer Solanke eller någonting, men här känns det som att jag har valt att chansa lite mer. Chansar bort Darwin Nunez. Chansar bort Solanke i startelvan. Går på Cunha och Mateta. Vad har du att säga om det?
Nej, men det är bra spelare. Alltså, bra spelare, men det är bra. Mateta gillar jag. Som sagt, jag var inne på Olise. Det känns väl lite overkill att trippla upp Crystal Palace-anfallet. Så där får man nog göra ett val. Och sen Cunha. Det är väl lite mer en chansning då med tanke på att han också har varit tillbaka relativt nyligen från skada. Och också bara startat en match efter skadan. Skadeåterkomsten, men det gjorde han ju väldigt bra med två baljor här sist. Det tråkiga liksom, där skulle ju vara att han får starten mot Arsenal och sen blir han bänkad på grund av att han är sliten mot Bournemouth. Då blir det inte lika kul eventuellt, men om man får båda starterna så känns han rätt intressant ändå. Mm.
Och har han varit tillbaka, liksom, eller tillbaka nyligen från skada, så jag kan ju se att han får bänken mot Arsenal, om det är så att han inte får två starter, byts in, alternativt plockas av efter en timme när han har sprungit sig trött. Och sen får liksom Bournemouth-matchen verkligen så. För det är väl det som, där som Wolves kommer att ha någon form av anfallsspel. Jag tror inte man kommer att ha så mycket mot Arsenal. Utan där kommer det mest vara springa och jaga. Är han rätt spelare för att springa och jaga? Ja, kanske inte. Men ja, jag kan se att det skulle kunna bli ett inhopp mot Arsenal, en start mot Bournemouth eller en timmes spel mot Arsenal och sen match mot Bournemouth. Men som du är inne på, det är såklart det är lite av en chansning när han har varit borta. Men har ändå sett ganska fin ut när han kom tillbaka. Så att, väljer att chansa där. I övrigt så är det ganska klent med anfallsalternativ. I alla fall om vi kollar bara på dubbelspelare. För summerar jag mitt det här free hit-bygget i startelvan, så är det bara dubbelspelare. Jag ska väl säga det också att bänken, det är José Sá som reservkeeper, Solanke på första kvisten, Mykolenko och Senesi. Alltså Solanke finns ju med där som på bänken, Mykolenko i form av Everton försvar och Senesi på sista kvisten. Men det är ju dubbelspelare allihopa. Om jag säger så här, hade du varit på aktivt free hit, hade du haft någon singelspelare i av de 15, tror du?
Nej, jag tror inte jag hade haft det. Sen om det liksom kommer falla väl ut eller inte, det får man ju se. Men det är väl primärt en Haaland, eventuellt en Bruno Fernandes som kan blandas in i liksom singel och Ollie Watkins då. Det är väl de tre som har visat form och har bra matcher. Haaland har väl inte visat någon vidare form, men vi vet vad han går för. Och nu har han ju dessutom fått sällskap uppe i skytteligatoppen av Cole Palmer. Så den är han väl sugen på att plocka hem. Även om han har en lite sämre säsong i år, så tror jag att han är rätt sugen på att vara skytteligavinnare när säsongen summeras.
Ja, och Brighton borta behöver ju inte vara en dålig match. Och för oss som drar free hit, vi går ju upp mot mycket lag som inte drar free hit, där Haaland ju sitter i ganska många byggen. Så att det blir ju spännande. En Rasmus Højlund ska möta Sheffield United hemma. Hade det kunnat varit någonting som en tredje anfallare?
Nej, han har inte visat någonting nu på slutet, tycker jag. Utan det är väl Bruno som har visat mest i United senaste tiden. Om jag hade gått för någon i United så hade det varit en Fernandes. Och annars så tycker jag, om man ska ta någon annan anfallare än Haaland, så är jag ändå mest trygg med Watkins där.
Utöver de lag som dubblar då i omgången, som jag inte hade någonting ifrån alls, så är det väl Sheffield United bara, och det är väl en Ben Brereton Diaz där som står listad som mittfältare och får spela ganska långt upp i banan. Är det någon som du hade kunnat tänka att chansat med på mittfältet, även om det är ganska, var inne på att det är trångt om platserna?
Ja, nej, men han är väl också en sån liksom, om man jagar och vill ta ett udda free hit som kan flyga, så får ju han också ställa sig i den kategorin, tycker jag. Och liksom om man väljer bort, om man, ja, men säger att Arsenal torskar mot Bayern nu här, ja, men då kanske man chansar lite att det inte blir någon bra recovery-ligan heller. Och så jagar man lite och så går man på andra spelare istället, hade jag absolut kunnat säga.
Det är ju en okej dubbel, och Burnley hemma är ju en riktigt fin match, men United borta behöver ju inte vara katastrofmatch, så att det är väl en ganska bra dubbel egentligen. Så där,
det blir, vet du, United har ju släppt 20 skott på mål i alla sina matcher här. Eller inte på mål, men 20 skott mot sitt mål. Så att, då kommer väl i alla fall han få skjuta några skott där på onsdag, tänker jag.
Ja, och Sheffield United gjorde väl okej senast man mötte Man United, då var det väl hemma. Men Sheffield United är ju också ligans sämsta lag, ska man ju komma ihåg. Så att det är ju inte liksom, kommer inte vara ett överflöd av chanser för gubbarna där direkt. Men absolut, som en pant, det finns mängder av pants att välja på, och några ska man ju såklart ha med. Sen om det är liksom Semedo och Cunha, eller om det är Olisee och Brereton Diaz, ja, men det är liksom lite upp till magkänsla, känns det som. Om du hade lirat lite avslutningsvis här, free hit Game Week 34, vilken formation tror du att du hade landat i?
Jag hade nog landat i 3-5-2 ändå. Tror jag, för att jag är inte supersugen på, som jag var inne på, det är väl så här, ska man ha Haaland eller Watkins? Jag, nu är du inne på, jag kommer ju sitta med Darwin och Solanke i mitt bygge och Haaland då. Men det känns inget bra på, eller så här, Solanke är okej ändå. Jag är rätt säker på att han får dubbla starter. Kan han göra ett mål, ja men då blir det bra liksom. Darwin känns ju inte lika kul så här på förhand. Jag tror inte på dubbla starter. När han startar kommer han göra någonting. Ja, det vet jag inte. Så att den känns ju inte lika kul på förhand.
Det var free hit-snacket. Som sagt, vi får se om vi återkommer med någon Discord senare i veckan. Håll utkik i våra kanaler efter det eventuellt. Ska säga något sista om free hit-laget. Kanske om du ville fundera någonting kring att när jag bara spontant kollade igenom mitt bygge så blir det 3 Liverpool, 3 Arsenal, 3 Crystal Palace, 2 Wolves. Jag har liksom lagt alla ägg i 4 korgar. Är det någonting som du hade övervägt just vad det gäller startelvan? Att kanske få lite spridning på ett eller två lag till? Eller hade du liksom bara gått på spelare du har känsla för och landade i spelare från bara 4 lag? Då är det så. Eller är det någonting du hade funderat över i ett free hit-bygge?
Nej, men jag tycker upptripplingen i Arsenal, Liverpool och Palace är helt rätt. Sen hade jag, som jag var inne på, kastat in en Pickford i mixen där och fått en Wolves och en Everton-spelare eventuellt. Lite mer blandning där.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Yes, vi rullar vidare mot en kaptensdiskussion och den är ju alltid lite extra spännande när vi pratar Double Game Weeks. Och vi ska säga det att vi har ju faktiskt ingen tidig match på lördag, utan det är 16-0 matcherna där i Luton Brentford, Sheffield United mot Burnley. Så det är riktiga höjda matcher 16-0. Eller inte. Som sparkar igång det gör ju att vi har deadline 14.30 lördag 20 april. Så det är Wolves Arsenal på kvällen där 20.30. Ingen 18.30 match. Det är mycket udda speltider just nu.
Ja, frågan är om det är FA-cupen där på lördag.
Det är det.
Yes.
Det är som ställer till det.
Ja, nej, men det kan ju bli, det är väl bra att den där matchen är sent på kvällen, kan man antingen bara gå och lägga sig om man är ledsen, eller så får man ta någonting gott och fira efteråt. Ja.
Gravöl eller fira whisky, det återstår att se. Fokuserar vi lite kaptensdiskussion, ja, alltså en dubbelspelare känns ju såklart given. Man kan ju välja liksom sitt kaptensalternativ utifrån att börja. Vilket lag tror jag kommer kunna prestera framåt, får vi väl säga. Det är väl någon form av offensiv spelare som ska ha binden. Det ligger väl nära till hands att börja kika på att välja antingen Arsenal eller Liverpool. Eller hur tänker du? Tänker du bara liksom spelare Salasaka? Eller hur går det liksom urvalsprocessen till när du ska börja leta ställa och sätta binden på?
Nej, men den har varit på Sala. Jag tror att den kommer få fortsätta vara där. Sen är det väl tråkigt liksom att vara spela så, men jag har ingen riktigt bra känsla. Jag hade på någon annan heller. Alltså, nej, jag vet inte vem som skulle kunna matcha det. Men det är ju så här, varken Saka eller Sala har ju visat upp speciellt bra form här på slutet. Så att det kan jag absolut. Men då så här, ska man ta någon annan från Liverpool Arsenal som som känns också så där. Ingen som står ut riktigt, och då är det typ Crystal Palace då.
Ja, gå till SE. Ja, det är ju en rejäl chansning, kommer jag säga.
Ja, där är ju trygg med två starter å andra sidan. Mm. Sen är han lite mer av en spelfördelare, kanske inte målskytt. Alltså jag ser ju att han mer tickar på än att göra någon monster scorer. Så det är väl, ja, jag vet inte. Det känns ändå så som att det är Salah som gäller här för egen del.
Mm. Och det är ju lite av en sköld, får man nästan säga, för vi som, jag har också min bussbindel på Salah och den kommer förmodligen att sitta kvar där. Det är ju inte så att de poängen kommer vara värda guld. För han kommer ju ha ett effektivt ägande som kommer vara skyhögt. Så att om du sitter med Salah i bygget och inte kappar honom, så kommer du ju tappa rank när han gör poäng. Det får väl, det tror jag absolut, i alla fall om man kollar liksom topp 500 000, topp 250 000, topp 100 000. Då absolut. Känns det som att Salah sitter i varenda bygge och han kommer ha mycket bindel på sig.
Ja.
Och du var inne på det där, gå till liksom, ja, men en Jota eller Diaz, liksom semivalet i Liverpool eller Ödegård, Havertz i Arsenal. Nej, men då tycker jag det är bättre liksom att bara kliva i så fall till S eller Mateta eller Olise eller liksom någon roligare val, om man nu ska välja att aktivt kliva ifrån Salah. Eller Saka då. Men jag tycker kanske att Salah har lite mer höjd i sig. Och blir liksom lite ketchup-effekt. Och mot ett Fulham borta. Att han gör liksom 2+1. Och det är 3 bonus. Och det är fest. Och så finns det en match kvar. Den kan bli ganska jobbig för den som sitter med en bindel någon annanstans än på Mohamed Salah.
Ja, nej, jag håller med. Det kan ju vara så att allt som räcker är ett mål för Liverpool. Och så börja Fulham attackera och då öppnas ytor och ja, det är väl lite samma sak för en Saka som, men nej, jag ser inte hur man kappar någon annan i Liverpool eller Arsenal i alla fall. Däremot så ser jag att man kastar in en chansbindel på en S eller en Olise. Mm.
Vi nöjer oss där vad det gäller kaptensdiskussion, och så ska vi avsluta med lite lyssnarfrågor. Långt matigt avsnitt, och men som sagt, ni har varit heta på tangenterna. Ska se om vi kan lotsa igenom era funderingar. Christian Mikko Blanco, tidigare poddresenär. Han skriver så här: hade ni i Game Week 34 helst suttit med Esse och Darwin Núñez eller Luis Diaz och Mateta?
Luis Diaz Mateta, tror jag.
Mm. Han skriver: har Darwin i laget nu och 2 fria byten, ska dra Wildcard 35 som är kör SE Darwin, så har jag ett byte kvar att göra. Vågar man ta ut Haaland mot en dubblare som typ Mateta eller Cunha? Ja, men det gör man väl. Alltså om man vågar gambla, så speciellt när Haaland inte har sett så här superhet ut, så det är klart att sitter man med fria byten och det är liksom dubblar, så är det någon gång man ska våga liksom chansa lite, så är det väl nu. Men jag delar ditt svar där kring att jag hellre sitter med Diaz Mateta. Det är kul också lite för, men han är ju samma sitt som dig, ska dra Wildcard 35. Det är ju liksom dead end. Det är bara att ända in i kaklet och sen så helrenovera bygget i 35-man.
Det låter ändå som att han har roligare byten framför sig än vad undertecknad har.
Inte en backlinje som befinner sig i sjukstugan uppenbarligen.
Nej.
Anders Magnusson, han skriver så här: vilka ser ni som bästa diffarna, alltså differentials, för de som kör free hit 34? Tänker spelare som Jota, Trent, Wang, Brereton Diaz med flera som har högt tak, lågt ägande. Att vi skulle ranka topp 5. Vi har ju varit inne på och nämnt väldigt många, jag i free hit-snacket, och topp 5 kanske är att dra lite väl många, men om du ska plocka ut några som du tycker är bästa differentialerna just vad det gäller free hit, vilka är det som kommer upp liksom first to your mind?
Ja, men jag gillar ju Brereton Diaz och Olise Mateta.
Mm. Då slänger jag in Wolves-duon Semedo Cunha, som jag tror kommer ha extremt lågt ägande. Det kommer inte vara någon mer idiot som sitter på de två. Inte dubben i alla fall. Så där tänker jag att jag ska kunna hämta hem lite poäng. Men som sagt, här är det verkligen magkänsla. För det är svårt att hitta liksom väldigt starka argument för att gå till Wolves, Everton. Det går liksom att skjuta ner sådana argument ganska snabbt. Så att gå på magkänsla vad det gäller differentials och där. Men det man kan säga är väl att det finns väldigt mycket differentials att välja på. Asad Amaya har en intressant fråga. Skulle det vara dumt att ta ut Palmer mot en spelare som har dubbel? Ska köra bench boost i Game Week 34. Han ska dock tillbaka i wildcard i Game Week 35. Men då tappar man en del lagvärde som man har uppbyggt i honom. För att jag tycker att frågan är intressant utifrån att han skriver att han ska ta tillbaka honom. För det känns ju självklart att man vill ha Palmer i den formen han är. Och visst, man kan tappa lite lagvärde. Hur mycket spelar det roll? Ja, alltså wildcardet, pengarna kommer ju att behövas. Hur tänker du kring en Cole Palmer om du inte hade haft massa andra problem i bygget, du som sitter i samma läge?
Ja, men ska man sälja honom, då måste man ju verkligen kolla fram så att pengar verkligen inte kommer vara något problem längre fram. Mm. Skulle jag sälja Palmer skulle jag tappa 600 000 på att köpa tillbaka honom. För jag köpte honom för 4,9, han kostar 6,1 nu. Så för mig, jag har inte ens kollat på det. Det känns dumt att kasta bort så mycket spelare eller så mycket pengar på en spelare som jag vet att jag bara ska ha i wildcardet. Men liksom, det är möjligt att hans tilltänkta wildcard sen 35-man är liksom, det, att pengar inte är något problem. Han kanske har tänkt sig gå utan Salah eller liknande, och då kan man väl absolut sälja Palmer för att ta tillbaka honom om det är den bästa vägen man har.
Eller att man inte har haft honom, så man kanske var väldigt sen på bollen och inte har så mycket uppbyggt lagvärde.
Exakt, exakt.
Så det beroende lite på hur statusen ser ut på vad det gäller just de aspekterna. David Karlsson, hej. Två av mina tänkta åtta dubblare, inget frihet kvar inför Game Week 34, är nu skadade i Bradley och Brathwaite. Har ett fritt byte inför nästa Game Week, vilket var planerat Muniz de Cunha, som då skulle bli min åttonde dubblare. Är det värt att ta en minus fyra för att göra Bradley till Van Dijk?
Det låter som att han har mycket pengar på banken, men det är absolut värt att ta minus fyra för Van Dijk, tycker jag.
Ja, jag håller med dig. Bradley som är skadad och få in en Van Dijk med dubbla starter. Alltså det är ju två blanks och så är det plus minus noll. Så att, ja, verkligen läge. Och jag förstår tanken som var planen där. Men det visar också på hur skört det är att rita upp en plan för långt fram i tiden. För det kommer, alltså även om inte skiten träffar fläkten, så kommer du få... kommer få skit under naglarna, och det behöver du hantera på sikt. Det kan vara bra att ha med sig framöver. Det är klart att man ska ha en plan, men man måste också vara beredd på att det kan komma skador och annat som ställer till det. Erik Wallqvist, han skriver så här: 60 poäng att jaga kapp två personer och ingen av dem har free hit kvar. Vilka differentials skulle ni ta ut i ett eget free hit för att jaga ännu lite mer? Och hade jag varit i det läget som Erik beskriver, ja, men då hade jag kanske gått lite mer differential på mittfältet och gått på Havertz och Jota. För det är ju spelare som väldigt få sitter med. Och är det just den här miniligan, 60 poäng mot de här två spelarna, de har inte free hit kvar. Det är ganska liten chans att de sitter med Jota, Havertz. Så det är två spelare jag hade gått på om det är just den här miniligan, de här två polarna du jagar på, Erik. Hur tänker du, Stefan, kring just det, liksom, när man har en väldigt specifik miniliga, 60 poäng jagar i kapp, har du något annat namn och kasta in för Erik och liksom jonglera med?
Nej, jag hade kollat på vad de som han liksom tävlar mot sitter på. De kanske inte sitter på någon populär spelare, men då kan man ju ha med den populära spelaren liksom. Sen tycker jag att det finns mycket kul här i 34. Det kan ju sluta med att man är 80-90 poäng efter. Men det kan även innebära att man är 20 poäng bakom och har en realistisk chans att ta ikapp det där sen på slutet.
Ja, för man måste ju våga. För ett par säsonger sedan så låg jag på plats 236 med ett par game weeks kvar. Landade på plats 18 000. Men gick för det och det sket sig. Det måste man också ta med sig, att går man för det så kan det verkligen skita sig. Men det är ju hela grejen med att det är high risk, high reward. Lycka till, Erik, i jakten i miniligan. Du är långt ifrån ensam om att ha siktet inställt på ryggen på polarna. Sebastian Jonasson, han skriver att vad ska man tänka på när man drar wildcard generellt? Framförallt hänsyn till lagvärde. Har du någon bra input där, du som sitter och ska trycka av ett WC här till Game Week 35?
Nej, men det är väl det som vi har pratat lite om inför, att inte sälja spelare som man har väldigt mycket uppbyggt värde i inför. Även om man liksom ska, ja, att det här är sista omgången man ska ha kvar sitt lag. Sen kan man ju trycka av wildcardet på lördag redan och liksom sätta ut de spelarna man har tänkt sig att man ska ha. Och sen om det händer något under veckan och skador och så, men då justerar man det då, men då är man i alla fall med på om det blir prisökningar under veckan som går.
Låter klokt. Mattias Oet Olofsson Vetter, han skriver: har dragit free hit och självklart tagit in Trent. Ja, det är lite vågat, men absolut. Är det helt galet att sätta binden där? Vill jaga i kapp i miniligor? Och ja, det tycker jag att det är helt galet. Det finns många andra val att göra. Jag tycker att det är differential nog att bara ta in Trent. Det är få som kommer sitta på honom. Så jag tycker att det är avslag på Trent-bindel. Vad har du att kommentera kring det?
Alltså det är så här, om man verkligen jagar, så det är ju en sån spelare som skulle kunna, men jag är ju inne på din linje, jag tror inte han får två starter, och det vet vi mer kanske efter torsdag hur det ser ut där. Jag vet i och för sig inte vad utgången ska vara på att man tror att han ska få två starter.
Nej, precis.
Liksom spelar han 90 i Europa, okej, men då får han två starter då. Nej, spelar han inte från start, får han två starter där, då blir man ju fråga. Då får man ju liksom andra frågetecken kring hans status. Så, ja, nej, jag tror kaptensbindeln, då är det bättre att kasta in den på en S eller en Olise, tror jag.
Ska jag också säga det, liksom en försvarare med bindel, då vill man ju ha bra matcher defensivt, och det har ju, ja, det kan man ju ha olika åsikter om, men det är ändå två borta matcher. Det är liksom inte två schyssta hemmamatcher där man ser att, ja, men en nolla och kanske en offensiv return som är poäng, utan Fulham har varit starka hemma, gjort mål i ganska många hemmamatcher. Everton visserligen brukar ju derbyna vara tajta, men nej, jag hade inte bettat på liksom på Liverpool nollor på bortaplan. Men ja, vi ska inte rådge dig, vi bara ger vår syn på saken. Men som sagt, sitter du med Trent i bygget, så kommer det vara differential i sig. Och det finns ju några av de andra namnen vi har kastat upp tidigare, om man liksom vill kliva ifrån Sala. För kliver du från Sala-binden, bara där tror jag att du är differential. Och jag hade ändå valt en offensiv spelare. Fernando Torres Lovers har lite frågor. Vi börjar med, han skriver så här: funderar lite på vilka single game week försvarare som eventuellt skulle kunna outscora exempelvis Palace eller Everton den här game weeken. Men efter förra veckan känns det omöjligt att predikta nollor. Det kanske är bättre att bara köpa en double game week spelare och hoppas på det bästa, samtidigt som man nästan är garanterad 4 poäng. Och jag tycker att det är en bra spaning, att det är ju svårt att scouta nollor, speciellt eftersom det är få av de lagen som dubblar som har men väldigt, väldigt fina matcher. Så att börja dra in singelspelare, ja, men även att Man United kan släppa in liksom mål mot Sheffield United, och ja, jag hade ändå gått på double gaming spelare för det.
Där låg ju mitt shout ändå, om man ska nämna någon singel spelare som ändå, ja, har en hyfsad chans till nolla och ett tydligt offensivt hot. Men där måste man ändå förvänta sig att United kommer vara klart bollförande, och då borde Dalot slå en hel del inlägg i den där matchen, kan jag tycka.
Ja, och speciellt kanske då man inte är på free hit också och vill ha honom resten av säsongen där och kunna ha till Uniteds andra dubbel till exempel. Då har man liksom kvar honom i bygget resterande del och kan, ja, men nyttja ytterligare en dubbel.
Ja.
Ytterligare en fråga från Fernando Torres Lovers. Vilken ser ni som den ultimata anfallstrion inför Double Game Week 37? Vi gick igenom det i veckans punkter där, vilka lag det är som dubblar. Det är Brighton, Chelsea, City United, Newcastle och Spurs. Och en optimal anfallstrio, ja, vi måste kasta in Alexander Isak. Vi Håland. Måste kasta in en Håland som har dubbel. Åh, skulle liksom en Nicholas Jackson, om han då inte har något avstängningshot, kunna vara en joker i leken?
Han eller Håland? Eller vad sa han, eller Höjlund menar jag.
Ja, precis, Rasmus Höjlund såklart om han kommer igång lite. Jag har ju gått till Chao Pedro, men det är mer av ekonomiska skäl. Så att man köper liksom inte ICA Basic för att det är godast, utan det gör man för att plånboken inte tillåter annat. Hoppas du fick med dig lite svar där. Vi kommer ju såklart återkomma till WGaming 37 längre fram.
Sen får vi inte glömma att Ole Watkins har Liverpool på hemmaplan där. För vi ser bara en match, men ja, hur många poäng kan han göra mot Liverpool?
Ja, det är ju double digits som börjar ju på. Han börjar ju på 10 poäng liksom. Ja, Pontus Witzell, han skriver att han behöver förslag på ersättare till Semenyo. Har 7 miljoner på banken och sitter på Haaland och Solanke som övriga anfallare. Kommer dra wildcard i 35-man, så behöver det inte vara något långsiktigt. Så one week punt, mer eller mindre vilken anfallare som helst, förutom då Haaland och Solanke som han redan har. Vad hade du gått på?
Ja, det är väl Mateta ändå.
Mm. Det är, ibland är det liksom att man stirrar sig blind på att man har för mycket pengar och måste göra av med dem. Det måste man ju inte, att man ska gå till den spelare man tror mest på. Jag håller med om att Mateta känns intressant. Mikael Öhman, han skrev att han har triple captain och free hit kvar att använda. Och hans initiala strategi var att spela triple captain på Salah i gameweek 34 och sen dra free hit 37. Men efter de senaste veckornas insatser så börjar det vackla. Vad ser ni för andra alternativ? Jag tänker spontant, sitter både triple captain free hit kvar, triple captain i 34, free hit 37 eller tvärtom? Vad är spontana känslan?
Ja, det här blir väldigt lagberoende, för att det är ju helt andra lag som dubblar i Game Week 37, så att jag vet inte om man kan snurra liksom runt på den tanken och få lika bra utdelning i 37an där.
Så nej, vad bakom jag, matchen har betyda i 37an, det vet vi inte
nej,
heller.
Nej, det vet vi inte heller.
Spelar för, liksom. Inte heller. Så att, jag hade valt att ändå trycka av triple cap den nu faktiskt, tror jag.
Ja, han har ju satt upp sitt lag för det troligtvis. Ja. Så då är det, får man väl liksom göra det ändå, trots att det kanske inte känns optimalt. Eller så trycker man av triple captain i 35an då istället, ja. på en Son eller en Palmer, vilken man tror kommer ta sig ifrån de matcherna med flest poäng.
Ja, det är liksom inga superdubblar, men det är, den ena spelaren är i sitt livsform och den andra har ju lite så här smygläge. Jag var inne på det tidigare med sådana matcher. Det skulle mycket väl kunna bli liksom fina poäng på att det är mycket omställningslägen. Så att, absolut, så var väl det en bra shout till alternativ väg, tycker jag. Men ja, lagberoende, det är väl ändå så att har man satt upp sitt lag för en initial strategi, ska det ganska mycket till för att man ska börja rucka på det. Och med det här luriga kring liksom en, vi vet ganska lite om vad status kommer vara för de olika lagen 37 just nu. I ett free hit 37 som är hans ursprungliga plan. Ja, men då kommer man ju sitta liksom med all info på hand. Och är det något lag som känns iskallt och de ja, men, har ingenting att spela för längre. Eller de har dragit på sig massa skador. Men då är det bara att bortse lite mer från dem och foka på det, de som är heta. Så att, ja, jag hade valt att trycka av triple captain. Även om det kanske inte känns liksom superhett. Så någonstans det är ändå en Salah dubbel och det skulle kunna bli fina poäng ändå. Jan Karlström skriver: bästa singelspelarna denna omgång. Finns en risk för ny skräll som Arsenal, Villa, Liverpool, Palace? Ja, det finns väl alltid en risk för skrällar, tänkte jag säga. Och det är väl det som gör att vi älskar Premier League så mycket. Bästa singelspelarna, vi var inne på det lite tidigare där med att Dalot nämnde du. Det är väl en bra shout.
Haaland och Watkins.
Haaland och Watkins. Watkins på form och Haaland på vilken höjd han har i sig. Är väl några att nämna. Sista frågan är från Robert Jonsson. Och den kopplar an till mycket av det som det här avsnittet har handlat om. Free hit. Han skriver: era tankar om Olysee i ett free hit. Jag hade ju inte med honom i mitt free hit-lag nu. Om du hade varit på free hit, tror du att Olysee hade varit i din startelva?
Jag tror faktiskt att han hade letat sig in ändå. Och det är mycket på att jag tror att han kan komma iväg med väldigt mycket poäng från West Ham-matchen. Det kan i och för sig Mateta också göra. Men någon av dem hade absolut varit med i bygget.
Ja, här kan det bli spännande swings alltså, utifrån även sinsemellan olika free hit-lag, vem man väljer att gå på. Låt säga att man någon väljer att gå på Olyseo och Havertz och Jota kontra att gå på Mateta, Ödegård, Luis Diaz. Det skulle kunna skilja liksom 30 poäng. De tre spelarna liksom mot varandra i slutändan utan problem. Så det blir intressant att se var man landar, gå på egen magkänsla, och som sagt, Olyseo behöver inte vara en dålig spaning. Jag tror att det var så många lyssnarfrågor vi hinner med. Någon sista summering inför den här Double Game Week 34?
Nej, men det ska bli skönt att äntligen få trycka av det. Jag har haft så många planerade byten fram till det här, till den här Game Weeken. Så wildcardet till 35 man ska bli en befrielse att komma till. Så får vi hoppas att man inte tappar allt för mycket poäng här i 34.
Nej, men precis. Vi kan väl göra det medskicket till alla som sitter i samma båt som dig, att man ska trycka av ett wildcard i 35 man. Det är inte så mycket att spara på, utan när spelet laddar om där, när ett Game Week 34 är igång och du vet att du ska dra wildcard 35, det är bara att trycka av det. Och där finns, kan det ju ändå finnas en del lagvärde att tjäna på i att byta in sådana spelare som kommer och bytas in, och kanske framförallt byta ut sådana spelare som du sitter på som är skadade, som riskerar att gå ner i värde. Så det finns ju ingen anledning att vila på hanen vad det är det för er som har tänkt att trycka av ett WC, eller hur?
Nej, precis.
Gott så. Vi önskar er alla ett stort lycka till inför Blank Double Game 34 till helgen. Vi är kanske då åter senare i veckan med en Discord för våra Patreons. Återkommer om det i så fall. Om inte annat så hörs vi nästa vecka. Ha det gott så länge. Ciao.
Ha det bra. Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.